Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hello! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Mats Johansson. Välkommen hit.
Tack så mycket. Tack.
Du är tecknare kanske framförallt.
Ja, det kan man nog säga. Ja.
Jag hörde nog talas om dig första gången. När jag kom in i tecknade serier och fanzinvärlden på 90-talet. Då frågade jag David Liljemark, serietecknaren, som var liksom lite min mentor och sådär, speciellt i början. Då frågade han om vem han tyckte var den bästa tecknaren i Sverige. Och då sa han Mats Johansson.
Oh, wow.
Och då kollade jag upp, då hade du gjort ett fanzine som hette 21st Century Man.
Ja, det stämmer.
Och jag tror jag kollade på det hemma hos David och det såg ju ganska experimentellt ut.
Ja. Det var nog det. Jag har precis letat upp de gamla numren. Jag hittade, bläddrade som hastigast igenom dem nyligt. Men just för dagen kunde jag bara hitta ett av dem som jag tog med till dig. Men
det var kul att kolla. Det ska vara kul. Jag tror inte jag läst dem från pam till pam.
Nej, alltså jag skulle nog recensera det som skåpmat från mina tonår.
1986 står det någonstans här på baksidan. Så det är ganska gammalt.
Ja, för vissa är det gammalt. För mig, då gick jag väl i gymnasiet, högstadiet, gymnasiet. Mm.
Vilket år är du född?
68.
68, så du är 10 år äldre än vad jag är.
Ja.
Och var är du född någonstans?
Här i Stockholm, utanför i Farsta.
Okej. Okay. Mm. För sen, liksom, när väl det namnet hade fastnat på i mitt minne, liksom Mats Johansson, då när jag var kanske i tonåren så började jag praktisera på en reklambyrå i Malmö. Jag hade lite idéer om att ge mig in i reklamsvängen. Nu blev det aldrig så förutom praktiken då. Men då såg mig ditt namn, det började dyka upp också lite här och var liksom som illustratör. Det fanns sådana här böcker med liksom illustrationer. Och, du var väl med och startade Acne också?
Ja, men det är väl, till slut så blev det så att jag och några till startade Acne. Mm. 96 är väl det officiella året.
Och vad skulle du säga att Acne är för någonting? Många kanske känner till det nu som ett jeansmärke eller klädmärke framförallt. Men vad var det från början när ni startade det?
Från början, tanken var väl, vi hade stora planer, men någon form av designbyrå, kreativ byrå eller man ska säga idag, jag vet inte. Men på den tiden var det ju antingen fanns det reklambyråer eller designbyråer i princip. Så vi var väl där någonstans mitt emellan allting och gjorde jobb åt alla håll och kanter i reklamvärlden.
Mm. Vilka var ni som startade Acne?
Ja, vi var 4 stycken. Det var Jesper Kautoft som många säkert känner till från olika projekt.
Ja, Teenage Engineering håller väl på mycket idag.
Det är hans stora grej idag, ja. Och sen var det Johnny Johansson som på den tiden jobbade på Diesel och idag kör han Acne Studios med bravur.
Och det är klädmärket?
Klädmärket, okay. Acne Studios. Mm. Och sen var det Thomas Koging som var främst grafisk formgivare. Men jag är fortfarande kvar på Acnes reklamdel då, som fortfarande existerar i, med olika bolag.
Hur stort är Acne idag egentligen?
Ja, jag har ju knoppat av mig själv för några år sedan. Mitt lilla leksaksacne.
Det heter Acne Junior, eller?
Numera heter det Acne Junior, ja. Det hette Acne Characters många år.
Och jag var det liksom ett character system då som jag har talat om i Japan?
Ja, jag hade stora ambitioner. Jag har alltid älskat olika former av kommersiella karaktärer. Karaktärer generellt, tecknade karaktärer och tecknad film. Så för mig blev det en grej under Acne-åren. Då höll jag på, jag ville dra åt det hållet och jobba med karaktärskoncept. Och det är hur, jag vet inte exakt hur, om det finns nischat in i Japan och sådär, om det finns vissa
jo, men om man kommer till Japan så snackar de om Sanrio och var liksom framförallt då ett character system, alltså de som har Hello Kitty och sådär. Men det var ett koncept jag hade inte hört talas om innan jag kom till Japan, var character system, att det är liksom ett företag som bara tillhandahåller och skapar massa olika karaktärer som de sen kan sälja då till men om de gör penscreen eller kläder eller liksom vad som helst, så har man då Hello Kitty-figuren eller Anpanman eller vilka de nu... Det är inte en Sanrio-figur kanske, men... alltså alla deras... De har liksom som en, vad säger man, roster av figurer.
Ja, men de licensierade. Det var ju... Det fanns ju på den tiden såklart. Det fanns länge i USA, om inte annat, just att man licensierar ut karaktärer från tecknad film eller... Eller förpackningsvärlden.
Jo, som men då kanske det skapas liksom Marvel Comics, att figurerna eller någonting som skapas som tecknade serier först eller som tecknade filmfigurer först och sen licenseras ut. Men där i Japan så verkar de liksom starta karaktärer som Hello Kitty hade ju inget innehåll till att börja med. Det var bara en karaktär som sen började dyka upp på prylar liksom. Eller så.
Ja, men det var inte tanken med Acne Characters, utan jag gjorde alla möjliga typer av karaktärer till andra företag. Vi jobbade ju många år och Acne var ju egentligen ett konsultföretag inom reklambranschen, så att jag gjorde karaktärer och merchandising och animation till kunder. Sen startade vi ett antal egna företag. Tanken var att med Acne gå lite från konsultvärlden reklamvärlden. Vi vill göra egna produkter. Så vi tänkte att vi kan allt, trodde vi. Och man kan ju ganska mycket om man bara gör sig fanken på det. Så att, vi hade olika inriktningar. Min inriktning var just leksaker och karaktärer. Vi startade ganska tidigt ett koncept som var ett spelkoncept som heter NetBaby World.
Ja, men det kommer jag ihåg. Det var liksom annonser för det typ i Nöjesguiden och liknande grejer. Och det blev jag extremt imponerad av som då tonåring, tyckte det här var något av det coolaste jag någonsin sett. Och det var liksom också den typen av... Jag vet inte vad det var för program ni gjorde de illustrationerna i, men det var en sån tidig 3D-grafik eller någonting.
Ja, men det stämmer. Jag är ingen bra på teknik, så jag kommer inte ihåg. Det var framförallt Jesper som gjorde...
Som gjorde dem?
Ja.
Men du kan väl Illustrator och sådär?
Ja, jag kan. Jag har jobbat Illustrator Photoshop sen Macen kom. Innan dess, jag startade ju innan Acne, så körde jag 5-6 år som frilansande illustratör på ett ställe som heter Rithuset.
Rithuset, ja. Jo, men det är kanske där jag sa då. De hade ju sådana böcker med liksom... Exakt. Som fanns på reklambyråer med liksom exempel på deras illustratörer. Och det kanske var där jag såg dina grejer också.
Ja, men det är mycket möjligt. Det var på den tiden. Då fanns det inga agenter och sånt.
Nej.
Det var ju liksom en pytteliten... Att konkurrera som illustratör var ju väldigt tacksamt på den tiden. Och man nådde ut. Speciellt om man hängde på ett ställe som Rithuset som man hade redan haft 20 år på nacken och var känt.
Okej, så det började långt innan du kom dit?
Absolut, det har funnits 20 år. Det finns fortfarande, vilket är lite kul. Men nu för tiden, så jag nådde ut min illustration ganska kvickt efter att jag hade pluggat.
Men de var ju väldigt bra också. Det var ju ganska mycket så här inspirerat av kanske 50-tals illustration i början. Men gjort i Illustrator.
Ja, Jag tror att jag i princip kan säga att den första åren var det, då jobbade jag inte med dator. Då hade inte jag råd med en Mac.
Aha.
Jag tror att det kom efter några år kunde jag börja med det. Från början målade jag gouache och då tecknade jag för hand och jobbade mycket så här reprokamera för gamla farbröder och tanter som höll på på reklamsvängen. Förr gjorde man ju all sin repro själv. Men det är ett helt eget avsnitt.
Ja, det kan vi ta till det Patreon-exklusiva avsnittet om enbart repro.
Så jag älskade ju, jag var ju min resa från att göra mina fanzines, som man kan säga var en liten brygga, när jag gick reklamskola och
vilken skola gick du?
Gick på RMI Bergs,
okay.
Som på den tiden hette reklam och illustration, hette utbildningen.
Och du började där direkt efter gymnasiet, eller?
Ja, men jag hann väl göra lumpen ett år, men nej, jag gick också en förberedande sån här konstskola.
Okay.
Där man får lära sig måla krokier, konstskolan i Stockholm tror jag hette.
Okej, okay, ja.
Den finns fortfarande också, tror jag.
Fantasifullt namn.
Nej, men det var ju jäkligt bra för en sån som mig som bara hade suttit och glott ner i serietidningar. Och jag var nog inte ämnad att göra serier. Jag älskar serier, men jag är ingen serietecknare. Jag är något annat, förstod jag då. Så att få prova på det här med kroki, allt det där som sen ledde in till att sen kom in på skola och upptäcka andra illustratörer. För jag visste liksom inte riktigt om att det fanns ett sånt yrke.
Men vilka var dina liksom tecknarfavoriter som barn och när du började liksom teckna?
Ja, när jag var barn var det alla serier, framförallt franska, belgiska serier. De klassiska, Tintin och Franquin, Gaston och alla de här. Och sen betade man ju av alla, typ, upp till liksom...
Alla...
Bernard Prince, allt sånt där. Jag vet inte, det var inte så mycket...
Alltså var de här Carlsen Comics...
Exakt, sladdriga
seriealbumen. Liksom.
Seriealbumen, inte...
Inte romaner.
Nej. Och innan dess var det vanliga serietidningar. Liksom, Stålpojken och sånt.
Du var Marvel DC-fan?
Jag tror jag var äldre, som sagt. Det där hade nog inte riktigt kommit. Det kom ju liksom... Läderlappen. Så det är förstå, det är väl DC-grejer.
Ja, de köpte jag begagnade mest läderlappen. Och, alltså på loppisar och sånt där.
Ja, men sen upptäckte jag Tintin. Och jag blev helt liksom... Det var väl det som sen kom tillbaks. När jag började förstå vad jag kanske var för typ av illustratör. När jag hade liksom lekt av mig några fanzines och testat telefonklotter mot olika håll och kanter.
Ja, jag kan bläddra lite live i de här. Är det bara du som har tecknat i det? Eller är det någon annan?
I princip, det är någon mer.
För det är ganska många olika stilar.
Absolut, det är väl inget gott tecken.
Ja, det beror på vad man är ute efter. Det var ju, du lyckades ju ändå imponera så mycket på David Liljemark att han sa att du var den bästa tecknaren i Sverige.
Ja, men jag älskar David också.
Har du träffat honom tidigt?
Ja, men jag gjorde nu. Jag... Vi vet att jag träffat honom en gång. Då kom han upp på kontoret på Akne.
Okej.
Okay. Och jag vet inte om han hade något ärende eller om det var en trevlig fikastund bara. Jag kommer inte ihåg. Det kommer han säkert ihåg mycket bättre själv.
Det måste jag... Han har aldrig berättat om när han var på Akne.
Nej, okej.
Okay. Var låg kontoret då?
Det låg inne på en liten bakgata Västmanstorg där. Ja, men jag såg som sagt... Mina teckningar gick ganska kvickt de där 2-3 åren när jag gjorde de här fanzinen till att
det var då rent 86 liksom, slutet av 80-talet.
Då gjorde jag, nummer 2 var en lång serie som jag bara gjorde alla bilder först, utan text.
Okej, okay, ja.
Säkert väldigt inspirerad av Möbius.
Det är en favorit bland många.
Ja, han är ju svårslagen, men det går ju liksom inte att ge sig på hans typ av serie, vare sig det Blueberry eller vad det än är. Det är liksom, då är man ju, ja, det var inte så, det var inte den typen av illustratör jag var.
Nej.
Men jag ville gärna göra det. Så att fanzine nummer 3 tror jag avslutades ungefär med där jag hörde hemma, och det var telefonklotter. Jag bara tecknade galna gubbar fritt under några dagar när jag satt och hade tråkigt på mitt på en prao eller vad det var. Och så var det så bra, då hade jag precis börjat den här reklamskolan och där fanns det en stor kopiator som ingen brydde sig om på nätterna. Så jag, den här drömmen man hade när man var 14 år gammal och tryckte ett eget fanzine.
Ja. Så du gick bergis på 80-talet alltså?
Jag började 89 och gick ut 91 då.
Okej. Okay.
Det som hände var ju då att jag, ja men då fick jag ju komma in på Rithuset redan under att jag gick på skolan.
Okej, okay, ja.
Så inte bara att jag träffade en jävla massa duktiga människor som Jesper till exempel och Thomas som jag sen startade Acne med.
Träffade du dem på Rithuset eller på Bergs?
På Bergs.
Okej, okay,
ja. I samma klass.
Mm.
Utan jag fick ju då alla de här böckerna som du pratar om som man hittar på reklambyråer. Med europeiska illustratörer, amerikanska illustratörer.
Mm.
Och så förstår man att shit, det här är ju bara att låna alla de här manerna. Det finns ju hur...
Så det var där du upptäckte det här 50-talsaktiga maneret som kanske man förknippar med modern tecknad film och sådär från UPA, alltså United Pictures of America. Och...
Ja, det var man ju ganska såld på. Den retro 50-talsstylen blev man... Det var väldigt många illustratörer, såklart amerikaner, som hade det i blodet.
Och, vilka amerikanska illustratörer var du inspirerad av då? Minns du några namn där?
Ja, men vi såg ju till att få göra en skolresa som man gör på de här reklamskolorna. Då gick den till New York.
Wow.
Och där fanns ju flera av mina stora idoler som jag då precis hade upptäckt.
Mm.
Både gamla och nya. Och då var det ju sån här Brad Holland och sån här liksom giganter på den tiden i USA. Men även så
var det flera från några? Jag känner inte till Brad Holland.
Nej, men han var nog... Sen var det en kille som heter Mike Bartalos.
Jag känner inte heller till.
Men... Han var, gjorde jättesköna grejer. Lite så här linoleumsnitt. Alltså han jobbade väldigt grafiskt. Och då började jag fatta, men shit, det här, man kan jobba så här grafiskt.
Mm.
Och jag behöver inte vara serietecknare, vad härligt.
Mm.
Jag kan bara rita till reklambyråer, typ tidningar.
Otto Seibold, kommer jag ihåg. Han var också gjorde liksom lite retro-stil i Illustrator också tidigt.
Ja, men jag upptäckte Jotto.
Ja, Jotto. J. Otto Seibold.
Och jag satt och glodde på MTV och så hade han gjort en musik. Han var med och gjorde en musikvideo till They Might Be Giants.
Mm.
Som en platta som jag kollade häromdagen. Den kom 90. Och då förstår jag, okej, 90 såg jag den här videon.
Okej, den måste jag kolla upp.
Ja, några månader senare skulle vi till New York. Så då ringde han.
Mm.
Alla de här fanns ju. Jotto jobbade i New York också.
Mm. Så du ringde honom också?
Jag ringde upp honom och min stora idol vid sidan av Jotto då var ju också en kille som hette Philip Weisbecker.
Mm.
Som idag är en stor känd konstnär. Han blev en fransman som bodde i New York då.
Okej.
Okay. Då på den tiden gjorde han helt fenomenala illustrationer i de här böckerna då, eller som jag såg i de här böckerna.
Mm.
Så där kan man säga att Jotto Seibold, Bartalos, den här Philip Weisbecker, var så naiv, retro-stil, grafisk stil.
Och det var innan internet, så man fick ju kolla i böcker mycket mer.
Exakt.
Mm.
Det är svårt att förstå idag.
Ja, jag fick bara tänka mig tillbaka på hur det var. Liksom. Ja. Eller internet kom väl där någon gång liksom, på 90-talet, men det var inte så lätt inte att hitta grejer.
Nej, det var ju faktiskt så. Det var ju liksom... Senare blev ju det min grej också. Det hör ju till att man bör vara en god samlare också. Om man ska hålla på och jobba med det jag håller på med leksaker och med att hitta referenser till olika projekt man jobbar med.
Mm.
Och är intresserad av andra tecknare. Det är ju klart att man måste leta och samla på sig prylar.
Ja.
Vill jag tro i alla fall. Men...
Ja, om man är intresserad av att utveckla sin stil eller hitta någonting speciellt.
Mm.
Det finns ju de som kanske är serietecknare som hittar sitt manér ganska snabbt och sen bara kör på utan att leta inspiration eller leta...
Ja.
Men jag tror vi har nog jobbat lite samma sak där, att samlat och kollat och letat upp och nördat ner oss i olika tecknare och grejer.
Man kan säga så här, på den tiden, det låter ju jäkligt mossigt, men det var verkligen så, man kollade de här böckerna, de kom varje år.
Mm.
Och reklambyråerna kollade de böckerna också.
Mm.
Det fanns inte så förbaskat många reklambyråer Och de som vågade ringa till rithuset, det var oftast bara några få bror i Stockholm, kanske. Det var väldigt så här, segregerat i reklamsverige. Mm.
Vilka var de stora byråerna i Stockholm då?
Kommer jag knappt ihåg.
Det var innan liksom
Paradiset. Och, nej, men de stora kända var ju så här Rönnbergs Hall och Ceder. Och sen kom ju Paradiset. Och där jobbade ju sen mina gamla klasspolare. Det var lite det som blev också upprinnelsen till Acnesen.
Hade inte du ett företag som hette Style Wars ett tag?
Nej, det var faktiskt ett annat gäng.
Mm.
Och Farao vet om det inte var en kille som hette Mats Johansson där också. Eller Mats någonting.
Då är det nog, för jag bara såg att
man någon
som hette, för det var också liksom så här grafiskt imponerande. Och så var det någon som hette Mats Johansson.
Ja, men det stämmer. Som sagt, jag tror det var så. Nej, men de drog igång, det var några som höll på samtidigt som vi, vet jag, med så här graphics och illustrationer.
Mm. Okej, ja. Men, det är ju inte världens mest ovanliga namn kanske. Men.
Nej. Det fanns någon annan illustratör tror jag också som gick ett konstfack några år efter mig som hette Mats Johansson. Så det är ett av Sveriges sämsta namn troligtvis. Men vad jag skulle säga med de här böckerna var att reklambyråerna ringde och sa jag vill ha exakt den där stilen som är på sidan 54.
Mm.
Och då var det liksom Gary Panther eller det var någon fantastisk airbrush.
Mm.
Eller det var en... Vithuset var ju... Vida kända för airbrush bland annat.
Mm.
Jag hoppas att folk nu för tiden vet. Det är, airbrush lever ju vidare genom graffitin tror jag ganska mycket. Att man...
Ja, det är som en liten spraymunstycke.
Alltså en spraypenna liksom.
En spraypenna. Vilka grymma airbrushar fanns det på rithuset då? På den
tiden? Ja, men Micke och Stefan som drev det då och som fortfarande driver det. De håller ju än idag på och gör samma typ av jobb.
Gör de airbrush för hand fortfarande? Eller
vissa gånger gör de det. Men nu har ju datorn kommit i kapp. För några år sedan kom det i kapp med alla stora ritbord och wacombord och allt vad det heter. Och 3D kom i kapp. Så du kan göra...
3D kom i kapp vad?
3D, att göra en airbrush en bil i en solnedgång. Var ganska jävligt att få till.
Mm.
Det är ju typ bara japaner som klarar det. Men Stefan och Micke var nära nog... på den nivån och gjorde just airbrushade bilar. Sådana här plåtningar som man gör liksom 3D-renderar idag.
Mm.
Nu för tiden. Om man inte har världens största plånbok och kan plåta en solnedgång. Men sen måste du ändå fortshoppa i 3 veckor efteråt antar jag.
Mm.
Så nej, men så var det. Då ville ju byråerna ha precis olika typer av maner.
Mm.
Och då fanns ju de jag såg i de här böckerna som det blev ju lite att låna deras manel men också lära sig hur i helsike har de gjort.
Mm.
För det fanns en...
Så du airbrushade också på den tiden?
Jag airbrushade faktiskt ganska mycket bara för att det var så... På det viset var ju ett ställe som rithuset fantastiskt för allt fanns ju där. Alla pennor, alla maskiner, alla airbrush, all teknik förutom att datorn inte hade kommit på riktigt.
Mm.
Och det fanns en stor, deras stora idol var ju Drew Struzan, heter han. Han gjorde alla Steven Spielbergs och George Lucas filmaffischer.
Mm, ja.
Så i den världen var han ju det, liksom giganten och deras stora, den stylen efterapade dem och gör fortfarande idag. Så när PG, vad heter han?
PG Gyllenhammar.
Nej. Polisprofessorn
Leif Persson.
Leif GV ska göra ett rosévin. Då vill han gärna ha en snygg illustration på, på bibben. Och då är det ju alltid Micke och Stefan som kreerar det på rithuset fortfarande. I den här stylen då, om man tänker tillbaka hur filmaffischerna såg ut på den. Det var ju väldigt många jobb som oftast kom i den stylen till dem då. Jag gjorde ju inte den. Jag gjorde grafisk style.
Mm.
Jag gjorde liksom en broccoli, airbrushade en broccoli, skar jag ut 3 liksom mallar som om man hade tryckt med 3 färger liksom.
Mm.
Och airbrushade egentligen bara som en stenciler.
Okay,
sånt där höll jag på med.
Mm.
Så jag lekte med airbrushen på ett väldigt enkelt sätt, men gjorde ju liksom jättemycket jobb med det då.
Mm. Och då så fick du sitta med skalpell och skära ut mallar då.
Ja!
Coolt.
Ja, det var coolt. Men du, vilka år jobbar du på byrå? Eller praktiserade?
Alltså, jag praktiserade, jag tror, det var efter jag gick ut gymnasiet 97 eller något sånt där. Så hade jag en praktik på reklambyrån Imperiet i Malmö. Och då var det liksom, man kollade ju upp det som de grejerna som var coolt då liksom, och då var det väl liksom Absolut Acne, och sen var det väl de här Speedway Digital Army, tyckte också var coolt, där David Sundin var inblandad. Och var det med, men det var lite liksom unga hippa som hade liksom en cool stil, och jag satt på samma ställe med en kille som heter Lars Jansson som var med och hade ett företag som heter Xnet.
Okay.
Känner till dem?
Det låter bekant.
De gjorde också extremt coola grejer, tyckte jag. Men det var väl också Acne. Jag älskade de här kortfilmerna med Pekka och Haiku. Alltså
Pekka.
Konkreta grejer som det hette. Eller Anarki till vardags eller något sånt.
Ja, lite allt möjligt hette det.
Var du med och gjorde dem?
Ja, men det på sätt och vis var jag väl det. Man kan säga så här. Vi började jobba med Nöjesguiden. Jag började rita för Nöjesguiden väldigt tidigt. Och höll på i säkert 10 år av varenda nummer.
Med illustrationer?
Ja, jag gjorde illustrationer och så här porträtt. Musik, liksom huvudrecensionen, skivrecensionen var alltid...
Betalade de med på den tiden? Alltså de gånger jag har tecknat för Nöjesguiden hade det varit extremt lite betalt. Men...
Det var säkert 700 kronor någonting.
Okay,
för en bild. Vad får man nu?
Samma. Ungefär, ja. Nej, jag vet inte, men jag tror jag kanske fick 1,5 alltså, när jag gjorde någon illustration.
Ja, men varför jag tog upp det var väl för att det var lite, då lärde man känna, jag och mina kompisar då lärde vi ju känna folk i mediebranschen som också ledde in till tv-branschen.
Ja.
Och vissa typer av, vi började få liksom, vi gjorde grejer i Nöjeskärnan, vi fick göra vad fanken vi ville. Jeppel på med sin kompis när han jobbade på Paradise, de gjorde en serie som heter Gängen i svängen.
Alltså en tecknad serie?
Här var en foto, de klippte ut gamla, de snodde ju, det var ju, Jeppel hade ju köpt en dator, han hade ju dator redan.
Det är Jesper Kautoft.
Kautoft, ja. Ja, men han hade ju dator när vi kom in på reklamskolan. Det fanns ju inte en enda dator på hela skolan.
Vad var det för dator då?
Det var en sån här liten box, Lisa eller något. Nej, men den första som var bara man kunde bära typ.
Men det var inte en Mac?
Jo då, en skokartong. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Skokartong-varianten som man faktiskt kunde ha i en väska.
Ja, coolt.
Så det var photoshoppade... serier. Det var inte så tecknat, men han klippte och klistrade, och Linus Karlsson som är copywriter, som vi lärde känna på skolan också, skrev, så det var mer photoshopade grejer. Men det där ledde in till att jag tror att det här med ZTV.
Vad gjorde ni på ZTV?
Kom fanken inte ihåg. Men vi gjorde alla vignetter till Christian Lok. Typ så här...
Ja, han var på ZTV då, ja.
Vad hette de här första?
Jo,
Senkväll med Lok kom i sen.
Jag hade inte kabel-tv på den tiden. Nej. Men sen var det Senkväll med Lok. Där gick ju de här Haiku och Pekka några gånger. Och sen kunde man hitta på Acnes hemsida, tror jag, eller något annat ställe, så kunde man hitta fler sådana. Ja. Nu finns de på YouTube, och jag kan rekommendera det och kolla upp det. Alltså, det vill säga... Jag visade dem för min flickvän. Hon blev helt såld. Hon sa att det var något av det roligaste hon sett. Alltså vissa av dem är så sjukt roliga.
Ja, men man kan säga att det var som hände var att vi fick så här fria händer. Ja, men du gör en vignett. Så fort den här Knesset-gänget, då som var ett produktionsbolag som heter Efti. Som gjorde mycket roligt film med Hassan.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Inget, men de gjorde ju liksom ja, torsk på Tallinn och alla de här, tror jag. Men vi gjorde i alla fall all graphics och sånt där. Och sen när de började tv så fick vi, ja, vi får göra vad vi ville. Fick 2 minuter i Senkväll med Lok och de här programmen. Fick vi göra vad fanken vi ville.
Ja.
Och först så var det ju bara, ja men det mesta var bara sjukt. Det var ju tvunget att göras typ på en kväll.
Mm.
Kvällen innan typ sändning. Och det var tvunget att göra i After Effects eller något. Man var tvungen att klippa ihop någonting i After Effects.
Mm.
Och den enda jag kände som kunde göra det på den tiden var ju Jesper Kautoft. Liksom.
Okej, okay, men satt, var det ni två som gjorde dem då? Eller var det
ja, men, ibland gjorde han dem nog helt själv. Vad gjorde de med Linus? Nej, som,
copywritern.
Ja. Och sen under en period så gjorde han och jag. Där jag ritade lite gubbar som sprang runt. Och så var det mer tecknat illustrerade gubbar som plojade runt i 2 minuter.
Mm.
Med någon punchline eller något, ja, tråkigt, tråkiga skämt, animationer typ.
Mm.
Och sen när vi, så började vi liksom använda det här namnet Acne innan vi ens hade startat företaget.
Mm.
Vi tyckte det var så, ja, men det är ett skönt ironiskt namn. Allt på den tiden var ironiskt.
Mm.
Idag är ju inte allt ironiskt, men ganska mycket fortfarande kanske, jag vet inte.
Det postironiska samhället lever vi nu.
Gör det? Nej. Under vilka år var ironin härskande?
Ja, det är svårt att säga, men det var väl alltså, 90-talet brukar man ju säga är liksom det ironiskaste årtiondet.
Ja.
Och sen efter det blev det postironi där man inte riktigt... Ja, det är svårt att beskriva, men jag skulle tolka det som mer att man inte själv vet när man är ironisk eller inte.
Nej. Ja, men jag har ju alltid varit väldigt åt det ironiska hållet.
Mm.
Till mångas förtret. Och jag vet själv inte. Jag har svårt att se skillnaden när man är vanlig och ironisk. Men det passade ju väldigt bra in i en värld när man kunde göra vad fanken man ville på TV4 på bästa sändningstid.
Mm.
Så när vi tog det Frans och Heiko gjorde vi bara... Vi tog några fula gubbar
just
som...
Just det, Frans och Heiko. Jag sa Pekka och Heiko.
Ja, Pekka var en annan figur som var med i NetBaby-världen. Vår NetBaby-värld var ju ett gaming-koncept som vi jobbade med några år. Så det,
var det online-spel då? Eller vad var det?
Ja, det var ju det. Mm. Tyvärr några år för tidigt i IT-svängen. För att några år senare så tjänar ju många människor... grova pengar på spel, men det här var liksom innan iPhone och så, det var ju liksom inte lätt att tjäna pengar på spel.
De var inte så lätta att spela heller, eller, alltså jag kommer inte ihåg, spelar man dem på hemsidan direkt liksom, eller hur var det?
Ja, jag tror det. Jag minns det som att det var någon form av Shockwave-spel.
Och det är någon slags Flash-aktig.
Ja, bättre än Flash. Nej, men jag är som sagt, jag är inte teknikkillen, vi slog oss till och med ihop med ett spelföretag som heter Game Design, vill jag minnas. Och de var ju galet tekniska. Och vi startade då NetBaby World tillsammans med dem. De hade släppt ett spel till PlayStation till och med.
Mm.
Och då föddes det här företaget. Och de
programmerade företaget som
NetBaby World.
NetBaby World, ja. Okej. Okay. Men ni kallar er Acne då också?
Förlåt?
Ni kallar er Acne då också, va?
Ja, Acne var ju hälftenägare eller vad man skulle säga. En del i
att... Men hade ni startat Acne som bolag då? Liksom?
Ja, men det hade vi gjort några år tidigare.
Mm. Och då var det 4 pers som startade Acne?
Ja, men då var vi 4 pers.
Mm.
Och det var då vi gjorde de här tv-grejerna.
Det var du, Jesper Kautoft, var det Linus Karlsson?
Linus var ju copywritern.
Okej, okay, han var inte med och startade
Acne. Han var redan reklamguru i USA. Mm-hmm. Och gjorde, det var Linus och hans polare Paul som gjorde Paradisets kampanjer för diesel. Diesel jeans. Okay.
Mm.
Så de blev ju, efter några år på Paradiset så försvann de till USA och England och USA.
Mm.
Och idag är de, som sagt, ja men de blev ju hotshots där va?
Ja, men blev inte, alltså jag tänker, alltså när jag försökte researcha lite om acne så är det rätt svårt att hitta, alltså ens, det står, jag kunde inte hitta, nu var det liksom några månader sedan jag gjorde researchen, det tog ett tag innan vi fick till den här liksom arkivsamtalet, men då försökte jag hitta, det gick inte att se vilka som hade startat acne på internet.
Nej, men det, dels är det väl för att det har gått så lång tid och dels är det för att det splittades upp i så många små bolag. Vi...
Men liksom inte ens Wikipedia-sidan för acne så står det vilka som har grundat det liksom, eller?
Nej, och det är väl också lite för att de som driver idag är inte så jävla intresserade av det historien. De är intresserade av det kreativa som gjordes.
Mm.
Men, nej, men de har
vilka
inte...
är det som driver det idag då?
Ja, men... Idag, som jag förstår...
Är du delägare fortfarande?
Nej, jag är inte delägare. Jag knoppade av mig själv av olika anledningar för sig 10 år sedan.
Mm.
Och är då... Acne Junior är ju fortfarande ett av dotterbolagen som jag... Och det är det jag tog med mig. Så jag gör ju fortfarande Acne-grejer.
Mm.
Men då gör jag leksaker nästan bara.
Ja.
Så det är en del av den gamla koncernen.
Mm.
Men i övrigt idag, som jag förstår det, så är det två stora delar. Det är Acne Studios och det är Acne AB, Acne reklamdelen kan man säga.
Mm.
Och de har blivit uppköpta sedan flera år tillbaka, båda dem. Acne Studios är ju till hälften i alla fall ägt av kinesiska företag, investmentföretag. Och, och Acne reklambyrån ägs av Deloitte & Touche. Jag vet knappt vad det är, det är väl en stor...
Det är ju stort, alltså acne, det blev ju en stor grej liksom. Var det inte då Kanye West som gick upp på acne och ville praktisera där någon gång också? Det finns någon sån story.
Jag hade anställt Kanye, men Johnny tyckte inte han passade på acne.
Nej, var det han som sa att hans skisser såg ut en bebis som hade ritat en teckning eller sånt där, ett barn som hade ritat en teckning, något sånt här för mig. Var det Johnny som sa det?
Jag tror han...
Och han var en av dem som du startade tillsammans.
Ja, precis. Förutom Jeppe var det Johnny och Thomas då.
Thomas
Skoging.
Och vad gjorde han?
Ja, men Thomas var ju då, gick i våran klassen över oss i år 2. Vi lärde känna honom på skolan. Och han var ju grafisk formgivare, typograf. Så han började innan, de första åren innan vi bestämde oss för att dra igång Acnes, så körde han några år som i främst och gjorde skivomslag. Och jobbar med Ricky Tillblad som...
Honom är också en kille som jag har haft på min radar som jag tycker är imponerande.
Ja, han är väldigt, väldigt imponerande.
Ja.
Haffa honom.
Jag borde intervjua honom också, det har jag faktiskt funderat på. Men han är mest fotograf idag va?
Precis, han för några år sedan flyttade till Gotland och började plåta av helt fantastiska bilder.
Ja, jag har sett det imponerande som fotograf också. Men som grafisk formgivare, jag kommer ihåg, bara sa någon... Vad hette hans företag? Någonting med plus? Inte A-plus eller F-plus?
F-plus.
F-plus,
ja. Det stämmer. Någonting
för man bara sa, liksom, kanske någon sån här brainpool-omslag som jag tyckte var snyggt, så stod det F-plus. Och sen sa man liksom någon just det omslag, så var det samma företag. Och sen sa jag några också i någon sån reklambok. Jag vet inte vad de här hette, de här liksom illustrationsböckerna som skickades ut till reklambyrån. Men så sa jag hans sida där och det var också extremt imponerande. Det var också lite så här cartooniga, japansk inspirerade små figurer och sånt där som var skitsnyggt alltså.
Ja, men jag vet att Ricky snodde Thomas från skolan för att Thomas var en grym typograf och så han började göra skivomslag med Ricky.
Okej. Och de, så det var de som var F-plus då?
Ja, det låter bekant att det var F-plus, men som sagt, det var de två som körde det. Och gjorde mycket av de snygga skivomslagen.
Ja.
Så det var väl lite det som man kan säga blev en bra mix. När jag och Jeppe och Thomas och Johnny som kommer då från modevärlden mer.
Han gick inte på bergs också, Johnny, eller?
Nej, han var helt självlärd, tror jag.
Så ni var tre från bergs och en och Johnny?
Och sen Johnny, som vi lärde känna då via Diesel Jean, som var en, där han jobbade, och som var en kund till reklambyrån Paradiset.
Mm. Som några av dina kompisar började jobba på.
Ja, Jeppe jobbade ju där tillsammans med då, Linus till exempel. Så det där blev en sån mix när vi kände att vi hade jobbat på reklambyrå eller med reklam några år. 5 år tyckte jag jättelänge då.
Blev ni rika då? För den tiden fanns det extremt mycket pengar i reklamvärlden. Det kanske det fortfarande finns. Men jag tänkte, ni var ju, alltså, du berättade om dem som blev hotshots. Men ni måste väl ändå vara någon form av hotshots i Sverige liksom?
Alltså vet jag inte om vi blir rika, men däremot vi gjorde ju en grej. Varför vi startade Acne var ju för att vi ville göra någonting med pengar. Vi förstår att man kunde tjäna pengar på att göra en reklamfilm eller ett spel eller en förpackningsdesign eller annonser. Men vi ville använda de pengarna till att göra prylar.
Mm.
Så det var egentligen idén med Acne. Vi ville starta ett bolag där vi kunde ta liksom konsultpengar och pumpa in det i produkter.
Alltså som en plastfigur?
Precis. Då började vi titta runt. Vilka grejer vill vi göra? Jag vill göra leksaker till exempel. Mm. Det var min stora dröm.
Ja. Alltså så designer toys? Eller liksom
ja,
så.
Det hade inte kommit riktigt då. Men det var på gång med designer toys. Jag var ju en stor Japan-fan. Jag hade varit i Japan ett par gånger innan vi startade Acne.
Aha, efter liksom gymnasiet eller efter bergs? Eller?
Ja, medans jag jobbade på Rithuset. Jag jobbade 5 år på Rithuset då, som frilansillustratör. Så då drog jag iväg till Japan.
Gjorde du samma sak där, att du kontaktade illustratörer och sånt? Och...
Absolut. Ja, jag vet inte varför, men det gör man ju när man är ute och reser. Det gör väl du också kanske?
Ja, det har hänt. Alltså serietecknare och sådär.
Ja, men jag var runt och träffade folk där också. Jag var där, första resan var jag där ett par månader för att bara hinna med att träffa folk. Då var det mer designers man hade sett och sådär.
Ja.
Jag ser att din bokhylla här har King Terry-grejer. Vi var uppe och hälsade på King Terry.
Va? Fan, jag älskar King Terry. Alltså, vad heter han? Flamingo Studios.
Exakt.
Wow, hur såg du ut där?
Ja, det var ett palats.
Var det ett palats?
Ja, mitt inne i någon förstad, någon av de här småstäderna kring Tokyo, eller mitt inne i Tokyo säkert. Men bebyggelsen är ganska blygsam överallt. Mm. Så kommer ett betongpalats med pelare, så här romerska pelare som vi bjuds in i. Och Flamingo Studio, nere i hans, jag minns det som att det är hans garage, satte folk, Flamingo Studio står och ritade i hans... style, bad and nice-stilen.
Ja, heta Uma som den heter på japanska. Okay. Fulsnygg.
Fulsnygg.
Ja, fulsnygg eller bad nice. Det beror lite om man översätter det. Men var så att han hade massa... Jag föreställer mig att det var bara en kille med ett skrivbord i någon sunkig etta liksom.
Nej, tvärtom.
Det var många killar i en osunkig...
Ja, men han är ju mega stjärna i Japan.
Ja.
Eller han var det då på 60-70-talet. Och sen kom vi dit på 90-talet. Jag vet inte om han var glad eller ledsen, men hans style var ju även privat, eller man ska säga, var ju mer Miami-style skulle jag säga, med pelare, flamingo, inte för inte att det heter Flamingo Studios, utan det var liksom stora så här glasbord, Miami Vice-stylen, helt och hållet, guldkedjor. Så,
han klädde sig själv så också, liksom. Vit kostym och så.
Jag önskar att jag kunde hitta några gamla dyra bilder på honom, men jag får gräva fram något. Men jag minns det som att det var lite den stylen, och sen är han ju, det är ju lite det som är hans värld. Den här soul, sexy soul, riktigt dålig soul, musik med mycket kedjor och solnedgångar och...
Han känns ju också som en ironiker av rang.
Han borde ju vara det, eller måste han ju vara.
Ja.
Men han gjorde ett enormt intryck på oss. Vi hittade honom.
Hur gammal var han då ungefär?
Skitgammal tror jag.
Redan då? Lever han?
Ja, det hoppas jag att han gör. Men han var en gammal man då. Men det vet inte jag vad det innebär. Det var 20 år sedan jag var där. Eller Det var på min andra resa i Japan. Då tog jag med mig Jeppe. Det var då vi tog mod till oss och åkte dit. Som man gör i Japan också. Ta med sig en gåva från Sverige.
Ja.
Och det var liksom lite så här tablettaskar, so och sånt. För gåvorna har jag förstått. Man får inte vara för fina gåvor heller.
Nej.
Det måste vara lagom.
Okay.
Så vi visste nog inte riktigt hur man skulle uppföra sig. Men han tog emot oss och vi satt och snackade en stund som jag minns det. Det är 20 år sedan minst. Men,
ja, det är en av mina favorittecknare. Eller, jag tycker han gör några av de coolaste grejerna.
Jag håller med. Alltså, så, det tog en stund innan man förstod det geniala i det.
Ja.
Och sen när man förstod att han var en av Japans mest kända illustratörer också.
Mm.
Så började man förstå att det här är roligt på riktigt. Det här är inte någon som bara sitter i sin skrubb.
Nej.
Och liksom har dirty thoughts. Utan hans fru också, Tara, hette hon, va? Heter, om hon lever. Tecknade också bara Barbie.
Mm-hmm.
Om du har sett hennes grejer.
Nej,
han
är
också en sån megastjärna i Japan.
Okej, ja. Fan vad coolt.
Så, men det är väl en hel podd om bara King Terry skulle jag säga. Men
gillar du den här snubben också? Jag ska säga, Ryuhei Yangihara. Alltså om du tittar bakom det så är det den figuren, de som ligger i badet och den figuren där. Det påminner...
absolut. Ja, ja.
Men det påminner rätt mycket om din tecknarstil som den var på den tiden, på 90-talet också. Ja. Ska jag säga.
Ja, men hade jag fått se hans grejer då, de hittade jag nog senare när man reste till
Japan. Han
tecknade
mycket på Suntory, alltså whisky.
Exakt. Ja. Det hade varit drömmen. Man kan säga mitt jobb på Acne, så här, jag tittade i backspegeln. På den tiden på Acne, det var att jag åkte jorden runt och köpte grejer.
Alltså det
köpte
kul.
Film, köpte böcker.
Alltså köpte DVD då, alla liksom.
Ja, vi är så DVD till slut, tack och lov.
Jag kan tänka mig också att du gillar, som vi säger där, Tadanori Yoko.
Absolut.
Och Kichi Tanami.
Ja, men absolut. Jag förstod det. Vi hade ett jättebibliotek med prylar. Och då var en av de böckerna som vi fyndade i London. Då var just King Terry's Hit Parade.
Mycket pengar för.
Ja, men den tror jag man hittar online. Det är nog inte helt omöjligt att få tag i den. Och jag har sett fantastiska böcker med alla hans prylar i. Så det finns skitbra grejer att köpa. Mm. Men den här Hit Paraden gjorde ju att vi lärde oss det här om Bad and Nice.
Mm.
Och pangbom bara, allt vi gjorde då, första året på Acne. Och det var allt var Bad and Nice.
Mm.
Helt plötsligt kunde man rita skitdåligt, leverera grejer till kunder som såg förjävla ut. Och säga att det var Bad and Nice.
Mm.
Och TV4 och Christian Loko, de fattade ju det. De förstod ju att det här är kul, för att ingen som bryr sig.
Mm.
Men... det var en ganska rolig mix. Att vi hittade honom var ju liksom också... Då kunde vi sätta namn på vad det var vi gjorde.
Ja. Yeah. Ni kallade det Bad and Nice. Jag skulle... Alltså heta är väl då ful och Uma är snygg. Eller om det är tvärtom. Ja. Alltså det är bra, dåligt, ful, snyggt.
Ja, men det var så till och med då... De var ju snabba där. Paul och Linus på Paradiset då, som redan var... inne i reklambranschen och jobbade med stora kunder. De var också snabba. De snodde King Terry direkt.
Mm.
Och gjorde ett skivomslag.
Aha, till vilken artist?
Ja, till sig själva. Alla gjorde på den tiden gjorde ju en rockalbum också.
Okej, ja. Så de har gjort ett rockomslag med King Terry?
Ja, men de gjorde... Paul var det som hade en grupp. Funkgrupp eller vad det var. Då ringde de King Terry. Och på den tiden faxade man ju.
Mm.
Så då kom jag ihåg bara att han svarade till slut och skickade originalet. Han hade ritat på insidan av en pizzakartong och skickat. Då kan man ju bara stänga kartongen och skicka. Så då kom skivomslaget var färdigt ritat på en pizzakartong. Så man började bara vända ut och in på det och dra ner det i repron och sånt.
Okej. Och du vet, kommer inte ihåg vad bandet hette eller vad skivan hette?
Ja, det hette faktiskt Happy All Right, tror jag det hette. Det
kan Happy man All Right. Okej, okay, då måste jag googla fram. Fan, det låter ju spännande.
Så vi åkte, som sagt, det tyckte ju vi, då åkte man på lite resor och samlade på sig en jäkla massa grejer.
Men, var ni någonstans då, förutom Japan?
Ja, men vi var ju runt i Europa, vi var i USA några vändor. Hongkong och sådär. Men det var ju Japan. Jag såg ju till att få åka till Japan så ofta som möjligt. Mm. När vi sen några år senare drog igång vårt spelföretag då, det här NetBib World, då åkte vi till Japan för just för att göra merchandise.
Mm.
Och snackade med olika företag. Så jag vet att du gillar Devil Robots med Tofu.
Ja, Devil Tofu. Robots, Tofu och Jacker. Där var jag faktiskt på studiebesök i Japan. Ja, då var det, ja, det här blev väldigt nördigt. Jag tror det är väldigt få andra som känner till eller känner någon form av entusiasm för de här namnen som vi nämner nu.
Ja, men kolla upp på nätet.
Ja, nej, men ja, för de var coola, alltså Devil Robots. Och har du också, det samlar du på det, Tofu och Jacku gubbar också då?
Ja, men jag gjorde det lite grann. Som sagt, idag försökte jag gräva och hitta mina gamla fansins. Då grävde jag fram några såna här Devil Robots grejer så att de kanske vill köpa. Vi kan få dem.
Ja, fan vad schysst.
Ja, men vi var runt, då träffade vi ett företag som hette Super Planning. Mm. Som gör, de hade så här, som i Japan, 35 olika bolag. Ett som gör väskor, ett som gör necessärer, ett som gör godis. Och så hade de en karaktär som hette Mr. Friendly, tror jag, som var bara en travestering på någon, som hon då var en amerikansk 50-tals karaktär.
Mm.
En sån smiley karaktär som skulle kunna ha varit på någon diner i USA.
Okej, ja.
Så de bytte. Det var en hårsmån från att min dröm gick i uppföljelse att vi fick ihop liksom ett spelkoncept och började göra merchandising där i Japan.
Mm, mm.
För som sagt, de som vi teamade upp oss, de här programmerarna som vi teamade ihop oss, de gjorde en egen spelmotor. Det var jäkligt, jäkligt bra och ambitiöst. Men det blev ju väldigt mycket Japan-influencer av den anledningen.
Mm. Men vad hände då? Varför blev det inte av?
Nej, men sen kom ju IT-bubblan sprack.
Just det, det gjorde den där någon gång 99 typ, eller vad det var.
Exakt.
Mm.
Då hade vi tagit in pengar från alla möjliga kändisar i IT-världen. Vi gjorde det tillsammans med Mick och Aje som startade Nöjesguiden.
Vem?
Mick Marlow och Aje Ljungberg.
Okej.
Okay. Som deras stora baby var väl framförallt Nöjesguiden. Jag startade Nöjesguiden i Malmö.
När startades Nöjesguiden? Var det på 90-talet?
Jag tror att det var 80-talet. Där, 80-talet. Mm. Jag tror att den startades i Malmö.
Okej, okay, ja.
Mm. Borde du veta?
Va? Ja, jag bodde i Järup då och så flyttade vi till Lund och då började jag jobba på Monitor som var liksom mejeriets nöjestidning som var en liten konkurrent till Nöjesguiden. Men jag hade ju koll på Nöjesguiden också. Ja. Då, men där började jag teckna och det var där jag lärde känna David Liljemark och Martin Fredriksson som nu är med, och Martin Lexelius som du vet vem det är.
Nej, nej. Borde jag veta.
Ögrar Comics. Känner du till Ögrar Comics?
Nej, men jag har lämnat comicsvärlden lite. Där i slutet av 80-talet.
Han har gjort typsnittet Malmö Sans.
Det låter ju fantastiskt. Ja, men utan att bli allt för nernördad i
tycker vi ska unna oss och bli allt för nernördad om vi vill, liksom.
Ja, men jag var ju också spöklikt lik mycket. Jag har ju kikat på din podd och ser att det finns ju många som poddar om tv-spel också.
Ja.
Jag var ju ett stort Nintendo-fan. Mm. Och lite som jag tror du också, när det orangea Donkey Kong kom så sket man ju på sig. Det var ju liksom... Mm. Det förändrades ju livet.
Ja.
Så när jag var i Japan första gången, då cyklade jag, åkte jag till Kyoto och cyklade till Nintendos högkvarter.
Mm, mm.
För att inse att i Japan har ju man ju semester en dag om året.
Ja.
Så Nintendo är stängt en dag om året.
Okay,
och det var den dagen jag kom till.
Oj, fan vad stört.
Så jag stod utanför och var ganska nöjd med det i alla fall.
Mm. Men, jag gjorde ungefär samma sak när jag var i Zagreb och åkte till Zagreb Films. Alltså de som gjorde Professor Baltasar. Som jag kan tänka mig att du också tycker är snyggt.
Jävligt snyggt.
Men då var jag också och tog mig ut dit och så hade kontoret semesterstängt när jag var kom dit.
Ja, men vi får åka dit en gång. Jag åker gärna i Zagreb. Ja, men Baltasar är ju en sån licens, på tal om det, som jag drömde i början av. Tänkte såhär, den... Ingen jäkel som kollar på Professor Baltasar, men sen dök han ju upp. Och i DVD-världen, sen fanns han ju igen.
Mm. Det fanns ju en bar här i Stockholm på Söder som hette Baltasar Bar som hade karaktären Baltasar, förmodligen olagligt.
Den finns fortfarande här. Jag gick förbi den på vägen hit.
Ja, men de har inte karaktären kvar, va? Har de det?
Den satt till nyligen, om de inte skrapar bort den nu under corona, så den satt för några månader sedan. Ja, men det gillar man ju.
Ja.
När någon stjäl karaktärer. Men man, alla former av karaktär är ju bra.
Mm.
Men jag skulle säga med det här med spelen, det ledde in också att vi gjorde en stor tv-spelsutställning.
Mm.
Stor och stor, kan jag säga, men det var i alla fall på lekmuseum, leksaksmuseet här på Mariatorget.
Mm.
Så vi samlade på oss en jäkla massa tv-spel i Japan, åkte dit och köpte Game Watch och grejer. Och sen ringde vi upp Sega och Sony och Nintendo och fick låna in en massa grejer som vi gjorde en utställning med 97, tror jag det
var. Var är leksaksmuseet? Ligger det här vid Mariatorget alltså?
Ja, men det låg ju där tills för 15 år sedan kanske.
Ja, det är det, för jag tänkte väl att det inte ligger kvar här. Nu ligger det lite längre ut.
Ja, men sen flyttade det till spårvagnshallarna. Just och nu det. Har de rivit spårvagnshallarna. Så sen tror jag han som ägde alla leksaker sålde det. Eller, nu finns ett leksaksmuseum på Skeppsholmen. Mm. Toy Museum eller vad det heter. Som jag tror är stora delar av den samlingen.
Mm, jag får åka dit. Jag har varit där när det var på de vagnhallarna, eller vet du.
Mm.
Men, ja, men fortsätt. Det var bara jag tänkte när du sa, har jag missat att det finns ett leksaksmuseum här? Ett stenkast från där jag bor, men det gör det inte längre.
Alltså. Nej, det gör inte det längre. Nej, men då hade vi den utställningen och de bad att få behålla grejerna. Men det, vi ville behålla grejerna själva.
Mm.
Och fick skicka tillbaka det mesta. Förutom Nintendo, Bergsala var jättesnälla. De lät oss behålla alla grejer.
Mm.
Men sen var det någon skön knarkare som bröt sig in i våra källare på Acne och tog alla sådana här laserbazookas och grejer. Så att samlingen finns inte kvar så mycket.
Ja, fan vad störigt.
Förutom att, ja.
Jag träffade dig förresten på Degeberg samlarmarknad för några dagar sedan. Vi hade bokat in den här podden då, men sen så gick jag ner. Min pappa kommer därifrån. Så liksom min farmors hus är kvar där, så jag brukar hänga på Degeberg samlarmarknad. Så bara gick jag ner dit i år och så... Jag känner inte igen dig då, men du kände igen mig bara så. Och så började vi snacka då. Och då berättade du om att du hade slutat samla. Eller slutat köpa grejer.
Ja, men inte frivilligt. Alltså motvilligt har jag slutat. Som sagt, min samlaridentitet har jag ju kunnat använda under alla de här åren som du märker. Genom att köpa leksaker, köpa böcker, köpa film, köpa skivor. You name it. Så, sen fyllde jag 50 för några år sedan.
Mm.
Och så sa du liksom bara, då kom man in i någon form av åldersvägg, tyvärr alltså.
Mm.
Jag gjorde det i alla fall. Och det här samlandet upphörde, intresset för allt det här.
Mm.
Så jag stannade upp och började så här klä mig i huvudet och titta på ändå en träviking med så här rosa fuskpäls på Degeberga marknad. Mm. Och kände, den där hade jag ju köpt lätt här för några år sedan.
Ja.
Den hade jag köpt utan att blinka.
Mm.
Eller någon gammal Kokeshi-docka liksom, eller någon förpackning.
Kokeshi?
Någon japansk sån här docka.
Okay.
Och så upptäckte jag att jag kan inte få mamma köpa mer grejer.
Du hade tappat lusten för det?
Det var någon liten sån här jävel på axeln som började prata med mig. Innan dess var jag en glad, tokig, liksom 49-årig kille som sprang runt och köpte på mig leksaker. Öppnade till och med, för 10 år sedan öppnade jag till och med en leksaksaffär för att jag visste inte vad jag skulle ta vägen.
Mm.
Så,
var låg den någonstans?
Han ligger fortfarande uppe vid Mosebacka i Stockholm på Hökensgatan. Så när jag hette Acne Junior i början.
Mm.
Som var lite egna leksaker som jag hade gjort. Jag började, som sagt, redan innan jag lämnade Acne började göra leksaker där.
Mm.
Jag tänkte, min dröm var egentligen att ha en leksaksaffär. Mm. På samma sätt som tanken med hela Acne var att gå från att göra konsultjobb till att göra produkter till att ha en egen butik. Vilket vi gjorde, kan man ju säga då, med Acne Jeans.
Just det.
Att vi gick liksom hela resan. Och min dröm var ju att göra leksaker och en leksaksaffär.
Mm.
Så det...
Ja,
där hamnade jag.
Ja. Men det känns lite oroväckande där. Jag vill ju inte gå in i samlarväggen. Alltså, jag har haft perioder när jag har, liksom, har mitt samlande vilande. Och det har ju varit, alltså, jag känner när de perioder jag har varit singel så tycker jag att det känns för patetiskt och liksom att lägga så mycket tid och pengar och energi på att samla liksom på godisförpackningar och plastfigurer. För då känner jag mig som en sån förlorare. Liksom. Men när jag är i ett förhållande, då känner jag men nu kan jag unna mig att göra det. För då känns det som att det känns så tragiskt. Liksom, blicken utanför den här ensamma mannen som samlar, tycker jag. Men så det är mitt enda... Men det är klart att jag har ju kvar samlingarna, så jag slänger inte dem, men det bara, jag lägger lite mindre tid på det då för att jag får en sån tragisk yttre blick på mig själv liksom.
Ja, men det där kom väl lite, tiden kom i kapp mig. Jag har liksom tre barn och fru.
Yeah.
Och det är också så här, det är liksom bromsklossar i hela den här samlarmaskineriet.
Mm.
Tills den dag som kom ganska nyligen när jag packade upp 14 kartonglådor med Nintendo-prylar och mina gamla hiphop-tolvor. Och helt plötsligt har jag en son som är snart 15, som älskar Japan. Han sitter och pluggar japanska nu han, på sommarlovet. Han älskar tv-spel, har en helt fin skåp. Ser ut som här hemma hos dig ungefär, i hans pojkrum nu. Och han älskar hiphop.
Mm. Och det gjorde du också.
Och vinyl. Så han har dammat av mina gamla vinyl nu och sitter och börjar köpa vinyl.
Mm.
Han var ju på skivässet häromdagen.
Ja, det var ju mitt Shangri-La som barn.
Jag förstår.
Skivässet, jag älskade skivässet. Jag hade ju Jonas Pike, då tecknaren, som gäst här när vi pratade om Jack Kirby. Jag tror det var förra veckan. Och han berättade att han hade vid ett tillfälle gått till skivässet med brutet nyckelben. Att det var på vintern, så hade han gått av bussen och halkat. Och hade liksom haft så fruktansvärt ont. Men han gick ändå till skivässet. Alltså, de säljer mest begagnade serietidningar och skivor och sådär. Så, men jag kommer ihåg när min morfar tog med min brorsa dit. Det var verkligen en drömvärld. Liksom. Att det var så billigt också. Man kunde köpa serietidningar för 1 krona styck och så kunde man hitta grejer man samlar på.
Ja, men jag var på skivväset första gången förra veckan.
Okay.
Jag är stockholmare som sagt, men numera gift med en Malmö-tjej. Men att få gå i den miljön som skulle ha kunnat vara en miljö jag gick i när jag var 14, med sin 14-åriga son.
Ja.
Det kan du se, det har något att se fram emot, Simon. För då kan man helt plötsligt, då vänder allting.
Mm.
Så nu ska vi åka till Japan, hela familjen.
Ah, när då?
Ja, men nästa år blir det väl. För corona har ju fortfarande ett hårt grepp om Japan, tror jag.
Jag ska försöka åka dit i januari också.
Mm.
Men nu har de inte riktigt öppnat 100%. Man måste ha typ en guide med sig och,
okay,
ja, och sådär om man...
Nej, men jag tänkte ta med barnen. Nu har vi liksom pumpat dem i Japan och allt under många års tid. Så att jag har japanferat ett av mina barn.
Mm.
Och som sagt, hela min samling av Nintendo och skivor har jag nu donerat till honom. För att jag kommer ta tillbaka den någon vacker dag. Men sen har jag stora samlingar som barnen aldrig kommer vilja ha, tror jag. Jag tror inte, för att de andra barnen är intresserade av sport och sånt.
Okay,
Och då är de här... trävikingar och sånt från Danmark, det kommer liksom aldrig hamna någonstans.
Nej, kanske inte.
Så de kommer jag hålla på med själv, tror jag. Det är sånt som jag gör i min butik. Vi har dessutom workshops nu. Så jag har kombinerat hela barna-grejen och jag liksom sytt ihop med leksakerna. Så nu bjuder jag in barnfamiljer att vara med och göra leksaker.
Ja.
Så nu heter inte butiken bara Acne Junior, utan den heter även Junior Workshop.
Men du, hänger du där i butiken mycket om dagarna?
Ja, men nu för tiden är jag väl där en dag i veckan är öppet. Okay. Så torsdagar brukar det vara. Då kan man komma dit och se hur jag ser ut.
Ja, men det får jag göra.
Övrig tid är det mer att jag är, som sagt, preppar för workshops eller sorterar gamla japanska tidningar eller vad det nu är. gör sånt som min fru aldrig kan förstå sig på vad någonsin jag gjorde den dagen eller de dagarna.
Är inte hon i samma bransch?
Hon är i samma bransch, men hon jobbar mycket mer professionellt.
Mm. Är hon tecknare också?
Hon har en grafisk formgivare och jobbar på designbyrå här i Stockholm.
Okay.
Så vi har ju kunnat jobba ihop med vissa saker, men hon har tack och lov ett riktigt jobb.
Mm, som men, grafisk formgivare?
Ja.
Ja, jag skulle nog säga att du har ett riktigt jobb också.
Fast jag har ingen arbetsgivare, jag har ingen lön.
Så men tjänar du inte pengar på det?
Ja, men det kan man ju göra i liksom mer i stötvis.
Mm.
Så har det ju varit i många år att jag gör vissa koncept som är lite större. Mm. Oftast karaktärer då, att man föder en karaktär och sen gör man merchandise.
Mm.
Och sen jobbar man med den kanske ett år eller två år eller fler år. Så det var liksom mina drömjobb.
Mm.
Och det är det jag har levt på de senaste åren. Och
du har levt på att sälja... Eller...
Nej, men någon kommer till mig och säger, men hallå, kolla den här GB-gubben ser för task ut. Kan man ju rita om den? Så det var en gång. Eller Harry Boy till exempel.
Ja, den har jag ju sett för task ut rätt länge.
Den såg för task ut i 20 år. Ja. Sen gjorde jag och min kollega om honom. Nu har han åtminstone gjort i 3D.
Mm. Vem är din kollega?
Jonas Kärn heter han, som jag jobbade med då på Akne. Men det här är 10 år sedan vi gjorde Harry Boy. Så att Jonas, idag jobbar jag ju själv oftast. Mm.
Men blev inte ekonomiskt oberoende när du sålde din del i Akne då?
Nej, så tack, lov höll jag på att säga. Nej, men...
ja, det är frågan om det hade varit bra eller dåligt.
Nej, men någonstans valde jag, av någon jävla anledning valde jag liksom den här kreativa banan och att få göra leksaker.
Mm.
Jag lämnade Acne och tog de pengarna jag fick med mig, investerade jag i att göra leksaker.
Mm.
Och... det var inte mer så jävla mycket mer pengar än så. Att jag kan liksom, ja, men jag bor skitbra.
Mm.
Både i Stockholm och i Skåne liksom på somrarna.
Du bor här på Södermalm också?
Ja. Nära vår butik. Så att jag... Men det är inte så att jag fick med mig en jättebunt med pengar som jag kan spendera resten av livet.
Nej,
tyvärr.
Du kan inte ha ett palats som King Terry.
Nej, och inga så här, inga som ritar åt mig nere i källaren liksom. Nej. Det är väl enda dilemmat med illustrationsyrket, att det är väldigt mycket handarbete.
Mm.
Det är tid. Det går liksom inte att tjäna så mycket mer pengar än den tiden kan lägga ner. Om du inte gör en karaktär, i bästa fall, som licensieras som Hello Kitty.
Mm.
Men där har jag inte riktigt nått. Vi försökte ju med, som sagt, med det här spelkonceptet.
Mm. Det var någon karaktär som heter Slacker där också, va?
Ja.
Som jag vill minnas. Och jag har lite olika.
Och ja, men det var, man kan säga att Jesper Kautoff då ritade alla de där karaktärerna. Mitt jobb i den tiden och i det konceptet var att göra merchandise. Vilket jag var jättenöjd med. Och gå runt på leksaksmässor och åka till Japan och försöka deala till olika merchandise deals.
Jag kom på en grej. Jag har varit så himla entusiastisk i det här avsnittet så vi har glömt det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Ja, jag är skittörstig.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. vi avslutar med det då, eller... om vi hinner avsluta med det och sen får vi fortsätta prata i den Patreon-exklusiva delen. Men här kommer alternativen. Det är Fanta Zero, Imperial Stout, det är en öl som är 10%. Trocadero Zero, Whisky, Rom, Vodka, Malibu, Dry Martini, Cognac, Amarula Cream, Grand Marnier, Gin. Det finns vitt vin av märket René Barbier. Sen finns det häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Jag tar en Dry Martini.
Det är fan vad kul. Då ska vi se om det finns tillräckligt mycket för mig också. Men det får bli en liten, det får bli Europas sämsta cliffhanger inför det Patreon-exklusiva avsnittet. Varje vecka så släpper jag ett Patreon-exklusivt avsnitt av den här podden för alla er som donerar en valfri slant på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns ungefär 100 bonusavsnitt som ni får tillgång till, så det blir mycket skoj för valfri slant. Glöm inte att också följa mig på sociala medier, som till exempel Instagram. Där heter jag @gardenfors. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och jag får tacka dig att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Och jag heter Mats Johansson.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.